Idag så har jag ett försök till lite visuella hjälpmedel. Vi hoppas att det funkar. Teknik är inte riktigt min grej, så jag hoppas på teknikerna. Vi följer ju den här boken. Har börjat med en predikoserie om att vara lärjunge och vad det innebär. I veckan så satt jag med en vän och pratade om coronatiden. Och så sa den här vännen att efter en storm så måste man ju faktiskt gå ut på vägen och se vad det är för bråte som har hamnat på vägen. Och så måste man plocka bort allt det där, grenar och saker som har ramlat i vägen, för att kunna se vart leder vägen någonstans. Jag tyckte det var så bra. Ibland tror jag att vi har olika stormar i våra liv. Men vi ser inte längre vägen. Vi ser riset. Vi ser trädstammarna. Och det kanske förlamar oss. Lika mycket mig som alla andra. Men under en period nu så ska vi få slå följe med John Stott, en teolog från England. Han var präst. Han har skrivit många böcker. Han var internationellt känd i den evangelikala rörelsen. Han var med och skrev Lausanne-deklarationen 1974. Hans sista bok blev Lärjunge. Om konsten att vara radikal utan att vara fanatiker. Han blev 90 år gammal. Så jag tänker att hans liv ändå har lite bärighet. Han hade upplevt mycket under sitt liv. Så när han skriver så är det inte tomhet han skriver i. Han har en klangbotten som han hämtar. Så varför ska vi vara lärjungar? Jo, för att lärjungar har en plikt mot sin mästare. Det finns en plikt att lära sig av sin mästare. Och det kräver att man överlåter sig helhjärtat. Ska man lära sig någonting behöver man engagera sig. Stott går till och med så långt så han tycker att vi ska kalla oss lärjungar istället för kristna. Kristna är ju bara att vi tillhör Jesus. Men lärjunge, det säger att vi har investerat någonting i våra liv. I titeln finns ju också ordet radikal. Som vi ibland kan rygga åt och säga, nej, radikala vill vi inte vara. Men när han förklarar ordet att det handlar om rötter, då blir jag övertygad om att det här är ett bra ord. Radikal kommer från latinets radix, rot. Vi ska vara rotade. Vi behöver rötter. Så att vi kan hålla fast. Och vi behöver helhjärtat engagemang. Och ett vanligt sätt att undvika att vara radikal lärjunge, det är att vara selektiv. Att helt enkelt välja att ja, men det här tycker jag är lite intressant. Eller ja, där skulle jag kunna jobba med. Men vi kanske ryggar från det som kostar någonting. Eftersom Jesus är Herre så har vi ju faktiskt rätt att välja och vraka kring allting. Jesus är Herre. Han är den här herden. Det är hans röst vi får lyssna till. Men ibland så tror jag att vi är som det här fåret. Det kan vara hur bra saker som helst som vi tittar på, hör på, lyssnar till. Men om vi inte går direkt till källan, till herden, så kommer vi ju missa det han vill säga till just oss. Det är gott att vara på en predikan, på en gudstjänst, att lyssna till goda talare, att höra till god musik. Men det är också viktigt att lyssna till herden själv. Vad vill han i ditt liv? Han vill att du är lyhörd. Och så är det ju det där jobbiga ordet att lyda och följa. Stott, han går igenom 8 områden, kännetecken. Och det är de vi har utgått ifrån, jag och Andreas, när vi har lagt predikningarna. Idag har vi valt att kalla det avskildhet, eller att vara avskild. Stott, om du skulle slå upp boken, säger non-konformism. Sug på den karamellen. Men det betyder egentligen att ha en benägenhet, att ha en avvikande åsikt. Att inte göra, säga, tänka precis lika som alla. Det innebär att Gud har avskilt oss till en speciell uppgift. Till att vara hans kallade. Till att vara får i hans jord. Till att vara hans avbilder. Och jag tänker att det är med de ögonen som vi ska lyssna till Marians ord idag. Att budet som Jesus ger oss är inte svårt. Det är inte långt borta. Nej, ordet är mycket nära. Ordet är i din mun, i ditt hjärta, så att du kan följa det. Gud ger vägen, vad som är gott i livet. Han ger oss gränserna i den där fårhagen. Och hans befallning är älska. Älska Herren. Då går det dig gott. Vi som är kyrka, vi har ett dubbelt ansvar i förhållande till vår omvärld. Å ena sidan ska vi leva, vi ska tjäna, vi ska vittna i världen. Å andra sidan ska vi inte bli smittade av världen. Vi ska inte försöka bevara vår helighet genom att fly undan, att ständigt stänga in oss. Men vi ska heller inte offra vår helighet genom att anpassa oss helt till världen. Vår kallelse är att älska Herren, men också att vara heliga så som Gud är helig. I Gamla testamentet finns de här löftena, bland annat i 3 Mosebok 11:45. Jag är Herren som har fört er upp ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Så ska ni nu vara heliga, ty jag är helig. I Matteus evangeliets 6:e kapitel så säger Jesus till oss att vi ska inte vara som hycklarna eller hedningarna. Den tjänst vi har inför Herren ska inte göra oss uppblåsta. Vi ska inte kräva berömmelse för det vi gör. Och aposteln Paulus skriver till de kristna i Rom: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott, fullkomligt och behagar honom. Här ligger Guds kallelse till oss. Ett radikalt lärjungaskap. En radikal vägran att anpassa oss till den omgivande kulturen. Kallade att skapa en kristen motkultur och att ge oss hän utan förbehåll. Spännande. Stott, han skrev den här boken 2010. Och då pratade han om fyra trender som han menar kan hota att sluka oss. För att de är så nära vår mänsklighet. Det har gått ett antal år sedan boken skrevs. Men jag tror att områdena är lika viktiga idag som tidigare. Det första han säger är pluralismen. Därför att pluralismen vill få oss bort från centrum. Centrum är Jesus Kristus själv. Och vi säger ju att Jesus är Gud. Pluralismen säger att det finns många vägar till Gud. Att det finns många alternativ. Men Jesus är faktiskt den enda som är både Gud och människa. Den enda som har dött för våra synder. Den enda som har besegrat döden och återuppstått. Det finns ingen som honom. Han har ingen konkurrent som kan utmana honom. Och det finns ingen efterträdare. Så när vi utmanas av pluralismen så behöver vi vara en sanningens gemenskap som står upp för det unika med Jesus Kristus. Det andra området är materialismen, det materiella. Att bli så uppslukad av materiella ting så att vi liksom missar poängen. Materialismen lurar oss att vi behöver så mycket. Till och med att vi har skapat ett nytt ord. Vi vill höver. Det är det där som vi kanske egentligen inte alls behöver. Men vi vill höver det. För vi tycker att vi borde behöva den här saken. Men den är kanske inte riktigt nödvändig. Jesus varnar ju gång på gång för det här ha-begäret. Det vi vill ha. Det vi vill äga. Vi minns kanske den där mannen som kommer till Jesus och säger: vad ska jag göra för att få evigt liv? Och till den rika mannen säger Jesus: gå och sälj allt du har. Därför att Jesus såg baksidan. Han såg att just den här rika mannen kunde inte se sig själv skild från sina ägodelar. Han var sina ägodelar. Det var hans identitet. Paulus, han uppmanar oss till att leva i enkelhet, frikostighet och förnöjsamhet. Och det är ju jättekänsligt att prata om detta i västvärlden. Vi har det ju otroligt bra. Vi har verkligen allt vi behöver och lite till. Därför är det viktigt att fundera på: vad är mina behov och vad är mina begär? För om det är begäret som får styra det vi köper på oss, det vi tycker oss behöva. Då kan det kosta oss allt. Om det är det enda vi jagar efter. Vi är kallade till en gemenskap som präglas av enkelhet, frikostighet, pilgrimsmentalitet. Att vi vet att här och nu är inte allt. Vi ska vidare. Dit vi ska kan vi inte ta med oss våra saker. Därför ska vi inte heller samla skatter här på jorden. Nästa område, relativism. Finns det någonting som heter moral? Moraliska värderingar, absoluta värden, allt det ifrågasätts. Existerar de ens? Ett av de största områdena är ju moralen när det gäller relationer och sexualetik. Vem är herre egentligen? Det är svårt att fundera över vad moral är när samhället säger att det inte finns någon. Kan kyrkan, Jesus, forma oss när det gäller relationer? Kan vi undvika obekväma frågor? Eller är det så att Jesus är herre även över detta? Och med påföljden att vi faktiskt behöver fundera på vad har vi för moral? Hur rättar vi oss efter Jesus även i våra relationer? Samhällsfilosofer hävdar ofta moral är godtyckligt. Det formas hela tiden av människor. Är två människor överens över något, då är det rätt moral. Men som lärjungar behövs det mer att grunda på. Vi behöver följa bibliska principer. Men med ett väldigt inkännande sätt i varje situation. Det innebär hög moral men mycket kärlek. Jesus han visade det tydligaste exemplet på moral när han i Getsemane möter en stund med sin fader. För han ber att Gud ska ta bort den där kalken som är så jobbig. Men han lägger till, inte som jag vill, utan som du vill, Gud. När vi rotas och inlämnas i kärlek, då kan vi bli trygga i vilka vi är. Att vi är Guds älskade. Det innebär också att vi kan möta andras åsikter med kärlek och respekt. Utan att vi blir som vajande rön i vinden som svänger fram och tillbaka. Men vi behöver ju också veta vilka vi är. Vad är vår moral? För som motpol till relativismen behöver vi vara en gemenskap som präglas av lydnad till Herren själv. Och en vördnad om varandra. Det sista området som jag vill prata om idag. Det skulle varje predikant kunna fastna i underbart mycket, eller absolut hemskt mycket. Det är narcissismen. Att ha överdriven egen kärlek. För det skulle kunna vara väldigt lätt när man får allas uppmärksamhet att tänka att jag är nog bäst i världen på det jag gör. Men Gud säger till Mose och till alla oss idag: jag är den jag är. Gud är den stora jag är. Men i vårt samhälle är det vi människor som ska söka inom oss själva. Alla ska hitta sitt stora jag, sin egen frälsning, självförverkligande. I många fall gör ordet självförverkligande mig riktigt illamående. Det finns alldeles för många unga människor idag som tror och är helt övertygade om att genom att exponeras i sociala medier så gör man sig själv en tjänst. Att vrida ut och in på sig själv gör att mitt ego mår bättre. Jag tror inte att det är så. Jag tror att många unga människor som har exponerats massor på sociala medier kommer att fundera när de har några år på nacken om det verkligen var värt det. Om det var värt att alla vet allt om mig. Jag säger inte att all social exponering är dåligt. Det är inte alls det jag säger. Men man måste tänka på vad man gör med sig själv. Det finns en del av mig som egentligen varje gång jag ska stå på den här scenen tänker att nej, det är inte värt det. Jag vill inte skärskådas på det här sättet. Men sann kärlek handlar om att leva en utgivande kärlek i tjänst för andra människor. Gud vill att hans kyrka ska vara kärlekens gemenskap. En tillbedjans och tjänandets gemenskap. Där i ligger en del av lärjungaskapet. Vi ska vara en gemenskap som delar livet, som tjänar varandra i kärlek. Därför att kärleken växer när den delas vidare. Och kärlekens källa är Gud själv. Nyckelordet blir gemenskap. Det är tillsammans som vi formas, slipas. Vi ska vara sanningens gemenskap. Vi ska vara enkelhetens gemenskap. Vi ska vara lydnadens gemenskap. Och vi ska vara kärlekens gemenskap. Det är i gemenskap av lärjungar som vi växer och utvecklas. Det är som en träningsstudio. Där man har en mästare som står längst fram och liksom gör rörelserna i förväg. Och så får vi liksom träna och imitera efter. Och man har sparringpartners. Så man kan liksom utvecklas tillsammans med. Och i kärlek kunna säga att ah, men den där rörelsen, om du gör den lite mer så, så blir det bra. Och den som har gått lite längre kan ta de som är nya och säga: ja, men kom med mig. Jag har gjort det här förut. Den här grejen, den gör man på det här sättet. Vi behöver bli mer av en träningsstudio. Där vi ser varandra som syskon. Inte på det där är min syster eller bror, så den ska jag puckla på lite extra för att jag älskar den så mycket så att jag hatar den. Nej, inte på det sättet, syskonkärlek, utan mera, kom, vi går tillsammans. Det här gör vi tillsammans för att vi båda ska nå målet. Vi ska inte vara som döda fiskar som simmar med strömmen. Vi behöver simma mot ströms. Det är där svaren finns. Vi följer hela tiden vår mästare Jesus Kristus. Vi låter honom vara centrum i våra liv. Det innebär ju något fantastiskt positivt. Det innebär att vi utvecklas och formas till att vara Kristuslika. Inte att vi formas av världen, utan att vi formas av Kristus själv. Vi lär av vår mästare. Vi överlåter oss helhjärtat. Vi skapar rötter så vi håller oss fast. Och vi har hjärtan som är helhjärtat engagerade. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att du är här idag. Tack för att du har en mening med våra liv. Du har satt oss där vi är. Med ett syfte. Med en kallelse. Herre, jag ber att vi inte ska vaja omkring till höger och vänster. Överallt och inte veta vad vi hör till eller vad vi är. Herre, jag ber att vi ska få veta att vi är dina. Låt ditt ord få slå fäste i våra liv. Herre, hjälp oss att se varandra som dina älskade. Amen.